Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Och välkomna till Författarpodden. Det är jag som är Frida Skybäck.
Och jag heter Agnes Hellström och du lyssnar på avsnitt 18 av Författarpodden som idag ska handla om litterära agenter. Vad gör en litterär agent? Behöver vi verkligen en? Och är det helt kört att bli storsäljare om du inte har någon? Det och mycket mer ska vi fördjupa oss i idag. Så jag tänkte väl gå direkt på dig, Frida, som vanligt. Du var ju här och hälsade på uppe i Stockholm innan jul. Och det var ju för att du hade några hemliga möten med agenter. Hur har det gått med dem?
Jo, det har faktiskt gått jättebra. Jag har hittat en agent som jag trivs väldigt bra med. Och som jättekul. Och som jag har signat hos nu.
Ja, grattis.
Tack så mycket.
Ja. Jag visste ju faktiskt redan det, men det gjorde inte lyssnarna.
Nej, men det kändes väldigt, väldigt bra. För det kändes som att det var precis det var nästa steg för mig. Det var att hitta en agent som jag kände kunde, ja, men som jag funkar tillsammans med och som tror på mig och som kan hjälpa mig framåt.
Men varför var det viktigt för dig att ha en agent?
Därför att jag har märkt att det är väldigt svårt att ta nästa steg utan hjälp. Alltså jag behöver någon som vet mer om hur branschen fungerar, som kan ge mig råd och stötta mig och som kan försvara mina rättigheter och ja, men liksom backa upp mig gentemot alla, alltså som kan representera mig. För att ju mer tiden går och ju bättre det går, desto mer tid tar ju. Alltså skrivandet tar ju tid, men så är det ju, tar det jättemycket tid med marknadsföring och den typen av saker. Så att jag känner att jag hinner liksom inte med allt längre som jag skulle vilja göra för att fortsätta bygga på min författarkarriär.
Jag tänker att många som lyssnar kanske tänker att det är väl förlagets uppgift. Hur ser du på det?
Ja, men det trodde jag nog också innan jag blev utgiven. Så trodde jag nog att förlaget gjorde precis det som agenterna faktiskt gör. Jag hade nog en bild av att förlaget var de som liksom krigade för mig och kämpade för att mina böcker skulle synas och sälja så mycket som möjligt. Men det har jag ju insett att de har inte riktigt den kapaciteten att ha den rollen. Utan de har så många författare, så många olika intressen, att det är svårt för dem att backa upp just mig. Så att man behöver någon som kan försvara en. Det låter som det är krig. Ja, men det känns, lite grann känns det så.
Som ett krig?
Ja, nästan. Nej, men lite när man har fått fäkta för sig själv. De som lyssnar på podden vet ju att jag hade börjat liksom en dröm för, ja, men drygt ganska många år sedan nu, herregud. Det är ju 7 år sedan. 8 år sedan nästan. Och jag har ju gjort allting själv och tagit mig fram sakta men säkert. Men det har varit en jäkla kamp. Och många bakslag. Så att det känns ju skönt nu att bygga på, alltså bygga ihop ett team som jobbar tillsammans med mig och har samma mål som jag har för att liksom hjälpa mig framåt.
Ja, det låter jättespännande. Vad kul.
Ja, verkligen. Ja, och det här, ja, och du då, Agnes, funderar du på det här alls, att skaffa en agent?
Jag har funderat jättemycket på det här med agenter. Mm. När min första bok kom ut så kändes det inte riktigt lika vanligt, tror jag. Det pratades inte lika mycket om det, och det har ju hänt massor de senaste åren. Även om det såklart fanns flera stora agenturer också och sådär. Men jag har väl tänkt att det kanske vore bra, samtidigt som jag inte riktigt har kommit till skott överhuvudtaget. Jag har inte tagit kontakt med någon, och jag har inte egentligen grävt så mycket i vad det skulle ge mig. Sen har ju du och jag ju pratat privat en del om agenter, särskilt när du var här och ju skulle träffa agentur och så. Och jag pratade med en agent också på en förlagsfest, vilket var jätteintressant. Så att jag tror väl att jag har väl kanske inte sett riktigt utlandet som min marknad tidigare. Nej. Men samtidigt så varje gång jag har träffat folk, vi har ju familj i Sydamerika och jag har vänner i Spanien och i USA och sådär. Så frågar jag alltid alla, när kommer din bok på engelska? Och det är det jag har förstått, att det är ju det agenten jobbar med som jag kanske inte gör. Om jag inte då anlitar en kompis i utlandet som översätter den och försöker få ut den på något sätt.
Ja.
Så, men jag tror också det handlar om att jag inte tagit mitt författarskap på allvar på det sättet att jag tänker mig att det ska vara mitt hela liv. Och om det vore så att jag bestämde mig för det, att nu jävlar är det författare jag ska vara, då skulle jag nog vilja ha en agent. Men jag kan ju känna att det känns väldigt svårt att få en agent att nappa.
Mm.
Sen har ju inte jag försökt, och det är ju, jag gör det svårt att få någon att nappa. Men att det, jag tycker det är lite läskigt. Det är lite läskigt på samma sätt som jag tyckte förlagen var läskiga innan jag hade varit i kontakt med ett förlag. Att det, de känns så stora och ouppnåeliga, och vad vill de mig och vad vill de mitt manus? Och kommer de inte bara ta alla mina pengar och inte göra någonting?
Mm.
Det är väl en farhåga och fördom kanske.
Ja.
Hur tänker du kring det?
Men jag har ju fått, alltså jag har ju också varit liksom, funderat mycket på det här. Jag skulle vilja ha en agent, och hur gör man, och vad gör en agent? Alltså bara det har inte jag varit helt säker på, vad de har för uppgifter.
Men det har gör de?
Ja. Nej, men när du signar med en agent, då ska ju de representera dig och dina verk framför allt. Och jobba för att de här verken ska sälja, att det ska gå så bra som möjligt, att du ska sälja och marknadsföras och synas och höras. Och de som du pratar om, det här med utlandsrättigheter, alltså det är väl lite grann, i Sverige i alla fall så är det agenternas huvudsakliga jobb eller uppgift, att de försöker sälja dina böcker utomlands. Och det har jag ju fått lite, nu när jag då har en agentur, så har jag fått lite inside information och fått veta att det är någonstans det som är, det är liksom nummer ett på prioriteringslistan, att man ska försöka sälja utomlands. Men att det kan ju vara en väldigt lång process. Alltså det är lätt att tro, jag vet många som har sagt till mig såhär, ska du inte sälja dina böcker utomlands? Eller typ som vill tipsa mig, bara, ett jättebra tips, du kanske ska försöka ge ut dina böcker i England. Ja, tack, det var ett fantastiskt tips. Alltså det är ju inte så enkelt, det är ju det som är problemet. Du måste ju hitta ett förlag i ett annat land då som vill satsa på dina böcker. Och det gör de inte så lättvindigt. Det du sa om att man ska hitta en kompis som översätter och försöker sälja in, alltså det tror jag i princip är omöjligt. Utan de utländska förlag går nog väldigt mycket på kontakter som de har och som de då litar på. Att det är agenter som de vet att de här representerar böcker och författare de tror på. Och om de kommer till oss, då är det liksom någonting som är värt att satsa på. Sen så fick jag veta också att det tar ofta ganska, alltså det kan ta ganska lång tid innan det lossnar liksom utomlands. Att det kan ta flera år för många av de bäst säljande författarna i Sverige, så har det tagit flera år innan ett förlag har nappat Och då kan det vara så här, ja, men det är ett litet förlag i Tyskland som helt plötsligt bara, ja, men vi gillar det här i alla fall, vi kör. Och sen då...
Och då blir ketchup-effekt.
Ja, precis. Då säger alla, men gud, har de satsat på det? Men då vill vi också. Då vill England också, och Spanien och Italien. Och sen så bara rullar det igång.
Men jag tänker, hur funkar det då med, i och med att din bok är skriven på svenska? Översätts den till engelska av agenturen? Eller pratar de gott om den? Eller hur fasen fattar en tysk förläggare vad det står överhuvudtaget?
Nej, då översätter man ett par kapitel. Och så skickar man iväg det då till agenturerna. Sen fick jag veta, vilket jag tyckte var jätteintressant, att bland annat förlagen i Tyskland, de stora förlagen har ofta en lektör som läser på svenska. För att de ska kunna liksom, ja, men snabbt hitta godbitar och potentiella framgångssagor. Så att det är så det funkar. Och sen så används de här engelska översatta kapitlerna då till överallt och i alla länder. Men jag tror inte någonsin man översätter det till fler språk. Inte vad jag vet i alla fall, utan alla förväntas då kunna läsa dem på engelska.
Coolt.
Ja, men sen så representerar ju en agent, när man väl har en agent, då representerar de ju allt du skriver. Så det vanligaste nu i Sverige, jag vet att det har funnits agenter som bara har sålt den utomlands. Men vad jag förstår i Sverige nu, så när du skaffar en agent, då representerar de dig i Sverige också.
Och vad innebär det då? Är det gentemot förlaget och gentemot alla andra omkring dig?
Ja, precis. Ja, så då är det de som förhandlar ditt kontrakt med ditt förlag. Det är de som, de kan liksom då vara den här mellanhanden. För vi har ju pratat en del om det här med förlagen, att det kan bli en sån otrolig obalans i liksom maktpositionerna, att man kan känna sig ett väldigt underläge. Och om du då har en agent som har mycket erfarenhet och kan tala för dig, då kommer du i en helt annan position. Då kan ju de hjälpa dig att förhandla. Och kanske till och med säga att men det här är jättebra, eller det här är inte tillräckligt bra. Du kanske ska prata med andra förlag. Och som då kan branschen så bra att de vet när man ska trycka på och när man ska backa och vad man kan kräva och så vidare.
Ja, för just den biten skulle jag lätt lämna ifrån mig till någon annan. Att behöva förhandla och som vi just har pratat om så mycket, den här obalansen som finns, och att släppa ifrån sig allt annat än det kreativa. Det vore ju helt ljuvligt.
Ja.
Så... Okej då, jag kan väl tänka mig att ha en agent då, Frida. Kan du rekommendera din?
Ja, absolut. Jag har inte sagt det, men det är min agentur som jag då är signad hos nu. Det är Grand kanske man säger på svenska, agency. Och det finns ju tre stora agenturer i Sverige, och de är en av de tre stora.
Vilka är de andra två då?
Ja, det är väl Nordin Agency och Salomonsson. Jag skulle säga att de är de tre stora. Och så finns det väl ett par mellanstora som är ganska nya. Och sen så finns det säkert några små, men jag vet inte hur pass aktiva de är. För rätt många agenter representerar ju mest utländska författare som kommer till Sverige. Så att, ja.
Men du har varit i kontakt med några av dem också, eller hur har du gått tillväga?
När jag skrev mitt deckarmanus, då kontaktade jag en del agenturer och mejlade och sa så här, men jag är debutant och jag har ett manus här och jag liksom letar efter någon som skulle kunna representera mig. Och då var det, då kontaktade jag en del agenturer och fick lite olika svar, att det kändes inte som någon var jätteintresserad av att signa en debutant. Men det här är ju ganska länge sedan, och nu vet jag ju att många av de här agenturerna faktiskt går ut och skriver på sina hemsidor att vi välkomnar debutanter och vi läser gärna ditt manus, och menar då att de liksom representerar en författare innan de har blivit utgivna. Vilket såklart är helt fantastiskt om man nu skulle lyckas få en agent. Men jag måste säga att jag vet inte hur vanligt det här är. Det är få som når, det här, om det är ett nålsöga att komma in hos förlagen, så är det nog ett ännu mindre nålsöga att komma in som debutant hos en agentur. Men det är ju inte omöjligt, såklart.
Nej, ingenting är omöjligt, ska jag säga.
Precis.
Det är väl det hela den här podden vill signalera, att Allt är möjligt om du vill det tillräckligt möjligt. Eller tillräckligt mycket, men jag. Ja, vad spännande. Nej, men jag tänker liksom det här med just agentur. För när min bok kom, då var det ju ett produktionsbolag som var intresserad av att köpa rättigheterna för att göra film av boken. Och då var jag helt nollställd. Jag förstod inte hur jag skulle agera på det. Och då trodde jag nog att det var förlaget som skulle säga, ja, men vad coolt, ja, men då gör du så här. Men det var inte riktigt så då. Och där kan jag verkligen se att en agent hade hjälpt mig och styrt upp det snabbt och effektivt. Så att det är många bitar av författarskapet som ju är utöver att skriva böcker. Och jag tänker framträdanden och sidoprojekt du skriver på och kanske blir så här hopparad med andra författare och sånt. Det kan jag tänka mig att en agent kanske kan komma med förslag på. Eller gör de sånt?
Mm, jo, men det tror jag nog. Alltså, de gör nog väldigt mycket. Och de gör nog väldigt mycket vad du vill att de ska göra. Allt ifrån sälja noveller och artiklar till olika bokprojekt. Alltså, jag har ju väldigt många olika idéer till bokprojekt. Och då känner jag nu att helt plötsligt så har jag någon att bolla dem med.
Ja, vad kul.
Ja, jättekul.
Ja, utöver mig.
Ja, utöver dig, såklart. Och som liksom kan ge mig, alltså som har en sån inblick i branschen att de kan säga, ja, men det här håller nog, det här kan vi testa, eller det där kanske du ska liksom ta tillbaks till skrivbordet och jobba om, eller alltså det är väldigt skönt att känna att man har ett sånt bollplank som faktiskt vet, så kan komma ge lite svar, för jag känner att väldigt ofta är man ju på jakt efter svar, man kan ju känna sig ganska lost, tycker jag i alla fall. Men har du någon aning om hur länge vi har haft agenter i Sverige, eller? Har du någon koll på hur stort det här är och hur många författare det är som har en agent i Sverige?
Alltså, jag vet nog inte hur länge det har funnits. Jag skulle väl kanske gissa sent 90-tal om jag chansade. Men jag tänker att de allra flesta stora författare har en agent.
Mm.
Var det rätt?
Jo, jag vet inte riktigt. Jo, men det var det nog. Det var nog bra gissningar. Nej, men jag tycker det är svårt att veta det här med hur många som har agenter. Men det hade ju varit intressant att få en procent. För min bild är att det är ganska svårt att få en agent i Sverige. Eftersom det finns så få agenturer. Och de signar verkligen bara författare som de verkligen tror kan sälja. Så är min bild. Men också måste jag säga då, nu när jag har varit i kontakt med flera agenturer, så har jag liksom fått en bild av att, alltså jag har ju trott innan att de är verkligen så här, men liksom affärsmänniskor först. Och jag har verkligen blivit överraskad av, alltså det är människor som är passionerat älskar litteratur.
Ja, men det får jag också känslan av. Ja. Jag lyssnade på en podd också som, där om det var en amerikansk reporter som intervjuade en litterär agent, och hon pratade just om det här att bli kär i ett manus, och att det var rösten, författarens röst som var det primära, och sen var det ju såklart hur säljbart det är ju också viktigt, men jag tror att om du känner att den här boken älskar jag, då vill du ju jobba för den, och jag tror att det är ganska svårt att jobba just som litterär agent om du inte tycker att litteratur är kul. För då blir det ju business, då kanske du jobbar med någon annan typ av business istället, om du inte gillar att läsa. För det lär du ju få göra en del som litterär agent. Och det är det jag tänker gör ju det här nådsögat. På ett sätt så kan det ju ändå vara värt att skicka sitt debutmanus till agenturer, för att om det råkar vara någon då som får ögonen på det, som har en annan subjektiv blick än förlagen. För allting handlar ju om subjektivitet. Att om en förläggare gillar ditt manus så kan det bli bok. Och gör inte den det så har någon annan en annan smak. Liksom alla har olika smak.
Mm.
Så att om en agentur gillar det och kanske kan hjälpa dig då att komma med synpunkter på hur manuset skulle kunna bli ännu starkare. Lite som en sån här skrivarcoach kan göra också.
Mm.
Då skulle det kunna vara en superväg in. Men jag har inte heller hört talas om särskilt många som har haft en agent innan de blivit kontrakterade. I alla fall inte i Sverige. Det är väl vanligare utomlands.
Ja. Ja, och det är ju en fantastisk bonus, känner jag, dessutom, som om det inte vore bra nog liksom, så läser de dina manus också och ger feedback. Så just nu så ligger faktiskt Polarnatt hos min agent och hon läser den och så kommer jag få feedback från henne. Och det känns ju jättekul, för det är ju alltså få ett par ögon till som läser det är ju bara fantastiskt.
Ja, och du har inte redigerat klart den, eller hur? Annars kan det bli lite jobbigt.
Ja, jag får stå och hoppas med att det inte blir så där ta bort huvudkaraktären. Utan... Ja.
Om du tar bort huvudkaraktären, då, oj, oj, då kan vi sälja den här till 58 länder på 2 veckor. Vad skulle du säga då?
Ja, fy vad jobbigt. Då hade jag nog fått lite panik, det måste jag erkänna. Nej, men det här med hur länge agenter har funnits. Alltså som sagt, Sverige verkar ju nästan ligga lite efter. Eller jag vet inte, men det har inte funnits, det har inte varit stort sådär jättelänge. Som du sa, när din första bok släpptes så kändes det ju inte som något som var sådär jättevanligt att man hade en agent. Men jag vet att det finns ju en pionjär som, det verkar som att han var den som drog igång hela karusellen i Sverige. Och det är ju Bengt Nordin som då sen skapade Nordin Agency. Och vad jag förstår så började det med att, alltså innan har det ju alltid varit så att förlagen har representerat sina författare utomlands också. Så att på nästan alla, i alla fall på alla stora förlag så finns det ju utlandsförsäljare som säljer sina manusen eller böckerna utomlands. Men... Och innan så representerade de alla författare som fanns på förlagen. Och det blev ju nästan lite slentrianmässigt då, att varje gång de åkte då till någon bokmässa utomlands eller så bara, här är en lista på alla våra författare. Alltså det blev ju kanske inte lika sådär intressant för de utländska förlagen att bara alltid få en lista på alla författare som fanns.
Nej.
Och då vet jag att Marianne Fredriksson var inte nöjd med det här. Hon tyckte att hennes böcker representerades inte ordentligt utomlands. Och då kontaktade hon Bengt Nordin. Och då hade han hade jobbat på förlag innan. Och sen så hade han väl börjat lite då med det här med att liksom, starta en litterär agentur. Och då, då signade han henne. Och sen så blev det en enorm succé ganska fort.
Mm.
Och då, så det var så lite grann det drog igång i Sverige.
Och hon var tidig också. Det gäller att vara först på bollen kanske.
Ja, det här var tidigt 90-tal tror jag. Någon gång.
Ja.
Så att det är ju, det är ju spännande samtidigt tycker jag. Att det inte är så där otroligt etablerat i Sverige. Och att det finns, att det finns fortfarande utrymme för agenterna att anpassa sig lite efter författarnas önskemål.
Ja, det är spännande. Men jag tänker också just att det här med att det finns så pass få agenturer i förhållande till hur många författare det finns. Mm. Att så länge branschen växer så borde ju agenturerna växa då. Ja. Så att det, om det nu blir nödvändigt som författare att ha en agentur, då borde ju åtminstone finnas en skala på agenturer där du kan anlita någon i alla fall.
Mm.
Fast det är ju, jag vet inte, det kanske inte, det har, i och med att det har varit en kultur av att författaren och förläggaren har haft relationen, eller man säger, och att agenturer har kommit in mer på senare år, det kan ju vara att vi står i startgroparna inför någonting som senare kommer bli givet, att du kanske inte har en förläggare om du inte har en agent, typ. Men det vet vi inte, det får vi ju följa framåt. Det kan ju ta många år eller få år eller aldrig hända lika bra egentligen. Vad tror du? Tror du att alla kommer, tror du att man kommer behöva en agent för att vara författare?
Jag tror faktiskt det. Och det tror jag är på gott och ont. Men jag tror nog att vi går åt det hållet i alla fall. Att det är, jag tror att om man inte har en agent om 20 år eller vad det nu är, så är det nog väldigt ännu svårare att nå igenom bruset.
Mm. Så det är dags att jag tar tag i det här helt enkelt.
Jag tror det, Agnes. Det är nog lika bra att du sätter igång och skriver lite brev till olika agenter.
Ja, men skriva brev, det har jag gjort mycket i mitt liv, så det ska nog gå bra. Vi får se, Frida. Jag följer dig först och så får jag se om jag får kraften och lusten att bli storsäljande världsförfattare. Just nu trivs jag så bra med att bara sälja lite grann och inte nå ut till så många. Okej, Frida, säger du då att jag ska sätta mig och skriva det här brevet till agenturen? Vad skriver jag i mitt brev?
Ja, jag hittade faktiskt en instruktionssida för hur man gör om man vill skaffa en agent.
Nämen.
Ja, väldigt praktiskt. Ungefär som att gör du bara så här, då får du en agent. Då är allting klappat och klart.
Gött.
Ja, och då stod det att man ska skriva ett följebrev. Och det...
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Jag ska ha 3 paragrafer och det får inte vara mer än en sida långt.
Alltså paragrafer som i stycken då?
Ja, typ. Och säger man inte ens paragrafer?
Eller ska jag en paragraf? Paragraf.
Gud, förlåt. Alltså det är ju för att jag undervisar på engelska. Så jag
säger
paragraf.
Du är så international.
Min hjärna har inte riktigt bytt språken. Förlåt, stycken menar jag såklart. Du ska ha 3 stycken. Och
yes.
Det första stycket, där ska du berätta varför du kontaktar den här agenten. Vad är det du är ute efter?
Mm-hmm.
Och då är det ju naturligtvis ganska smart att berätta. Alltså du ska ju inte skriva så här, jag är ganska nöjd med att inte sälja så många böcker. Jag trivs med att vara anonym.
Och, ja, men då stryker jag det i mitt brev här då.
Och mig gör det ingenting om jag inte tjänar några pengar. Det är nog inte rätt sak att skriva. Och sen ska du då presentera din bok väldigt kort, som vi har pratat om innan, att det är viktigt. Lite så här, 3-4 meningar, baksidetext typ.
Men det är min senaste bok då, eller ska jag...
Ja, din senaste bok.
Outgivna, eller min...
Nej, alltså du ska nog alltid... Alltså, ja, det beror sig på, det var ju en jättebra fråga, men är du utgiven, då ska du helt klart presentera din senaste bok. Är du outgiven, då ska du ju presentera vad du tror är ditt bästa manus såklart, eller ditt mest säljbara manus. Och sen ska du ha en jättekort paragraf om dig, förlåt, ett stycke. Om dig själv och ja, men okay. Lite sådär, vem du är.
Och vad jag gillar att göra, typ, eller vad jag...
Ja, jag tror det. Alltså det var inte jättetydliga instruktioner här. Men jag tänker att det kan väl inte gå fel om du inte är så där väldigt självdestruktiv och beskriver det på något sätt.
Men man kanske inte ska ha för mycket hybris heller, tänker jag. Om du, alltså...
Fast det tror jag du ska ha.
Ja, ah, okay.
Du ska nog pumpa på max där på hybrisen, tror jag.
Mm. Ska jag skriva liksom, jag är en oupptäckt korsning mellan Jan Gio och Marianne Fredriksson?
Ja, absolut ska du göra det. Helt klart skulle du göra det. Och jag tror att det är... Alltså vi vet ju alla att det här är en jävligt tuff bransch. Gud, jag kan inte prata. Tuff bransch.
Men du kan skriva.
Ja, jag kan skriva. Det är det som räknas. Och att det är liksom... Det är hård konkurrens och man måste ha lite mål. Alltså man måste vilja nå någonstans. Förmodligen om man vill bli... Om man ska lyckas bli framgångsrik. Så jag tror visst att du ska ha så mycket hybris det bara går. Och liksom verkligen så här sikta mot stjärnorna. Och vara mycket tuffare i brevet än vad du kanske till och med är i verkligheten.
Mm. Okej.
Okay. Ja. Och sen så vill de ju väldigt ofta ha alltså de första kapitlen i dina böcker.
Okej.
Okay. Så att det är... Ja.
Och sen då, den tredje stycket, vad ska jag skriva?
Ja, men det var det. Det första är bara, det var tre stycken.
Vad var mittenstycket av det där lilla smala?
Synopsis om boken.
Jaha, synopsis. Mm. Okej, jag missade det.
Ja.
Ja, men det kan ju vara bra.
Ja, och så kan det vara bra att ha med kontaktuppgifter och sådär.
Men du ska alltså inte skicka med hela ditt manus?
Nej, alltså de brukar ju, om du går in på hemsidorna till alla de här stora agenturerna så brukar de ju säga att vi vill ha tre kapitel. Men om du har skrivit en bok så kan du ju självklart, borde du kunna skicka in hela din bok. Det tror jag inte är något problem. Om de är intresserade av att läsa så borde de ju kunna ta emot ett helt manus.
Så det är som pappersbrev jag ska skicka det här? Eller är det som
nej, mail? Det behöver du såklart inte. Det är klart att det går att mejla.
Jag mejlar det och så ska jag så här, se fram emot ett litet bokpaket.
Ja. Ja, men alltså det är ju alltid svårt. För det här är ju precis samma grej som att försöka hitta rätt förlag. Och du vet ju också att man kastas hela tiden mellan hopp och förtvivlan. Och så tänker man så här, jag vill hitta något som passar mig. Men samtidigt är det så här, du kanske inte har så mycket att välja på. Alltså hittar du något kanske du blir jätteglad. Så att det är lite svårt det där, ja.
Men om agenten då nappar på mig, hur mycket betalt tar de?
Mm, det är ju en jättebra fråga. Och i Sverige så, alltså man brukar säga någonstans mellan 10-15% av dina intäkter i Sverige. Så det är ju någonting man måste vara beredd på att ge upp. Alltså de pengar du får för dina böcker i Sverige, då ska din agent ha en del av den kakan.
Och det är på allt jag säljer då, eller?
Ja, det är allting du säljer från att du skriver kontraktet, kan man säga. Och sen så är det ju, på utlandsrättigheterna brukar det vara en högre procent. Kanske 20-25 någonstans där. Men det är ganska standard. Alltså Sverige, de agenturer jag har sett i Sverige ligger på samma nivåer som resten av världen. Liksom. Så att det är inget konstigt. Däremot så tror jag man ska passa sig om en agentur vill ha pengar i förväg. Alltså om de vill ha betalt för att läsa ditt manus till exempel.
Ja, det låter inget bra. Det låter lite som förlag som vill ha betalt för att få ge ut din bok. Det ska du aldrig hoppa på.
Nej. Nej, det får man akta sig för. Men vad tänker du då? Tror du att det skulle vara värt det? Alltså, känner du någon tvekan inför det där med att dela din surt förvärvda inkomst från böcker?
Egentligen inte. Jag tänker att det är, ja men, just eftersom så länge du inte säljer mycket så är det ju inte jättemycket du får. Mm. Och om du då skulle kunna dubbla eller trippla det du säljer utan att egentligen behöva göra mer jobb för att det gör agenten, då skulle det ju helt klart vara värt det. Mm. Och det jag tänker framförallt just i en förhandlingssituation att ja, men du är ju ofta din sämsta förhandlare själv och en agent kan ju kanske ta betalt på ett sätt som du inte kan. För jag kan ju tänka också just som skrivande person att, och journalist är jag ju också då, att det är väldigt svårt att ta betalt. Och samtidigt som du vet att så här, det här, men nu är det här mitt yrke. Särskilt med journalistiken kände jag ju det som första steg. Att så här, oj, jag har skrivit saker, jag har bloggat och jag har skrivit i olika så här, studenttidningar. Och varit jätteglad om jag skulle liksom komma in på andra sidor, andra större medier och sådär. Och så plötsligt så är det, men vänta, det är mitt jobb det här, jag måste ta betalt.
Mm.
Och den svårigheten hänger kvar, tycker jag.
Mm.
Och det problemet har ju inte en agent då. Utan en agent vet att det här ska du ha betalt för och det ser jag till att du får.
Mm.
Det är i alla fall så jag ser den i min lilla inbäddade, luddiga, gyllene föreställning av vad en agent skulle kunna ge mig. Så är det just att slippa det där och kanske till och med kunna livnära mig på det roliga i att skriva.
Mm.
Så det är ju en trygghet också kanske att ha en person att bolla saker med. Det skulle ju verkligen vara, tänker jag.
Ja, och bara ha någon som kollar dina kontrakt åt dig. Ja. Alltså för det är ju många saker som inte är så himla lätta att ta hand om själv. Alltså man lär sig ju så länge man lever såklart, men man är ju alltid nybörjare i början.
Men där är ju Författarförbundet erbjuder ju faktiskt alla... Att läsa allas kontrakt och säga att de ser bra ut. Så det är ju tips också för alla ni som ännu inte fångat en agent eller inte vill ha en, så finns det ju, det finns ju juridisk hjälp att få där också. Och jag tror att det är jätteviktigt, just för jag kan ju läsa mitt kontrakt och inte fortfarande riktigt fatta vad det står i det. Att det är så mycket olika formuleringar och paragrafer och olika procentsatser beroende på vad det är för typ av, ja men hur boken ser ut, om det är rea eller inte rea och sådär. Så att det, jag tror att det är jätteviktigt att alltid kolla kontraktet, oavsett om du har en agent eller inte. Men jag tror att en agent kanske till och med kan säga så här, men gud, det här, här tjoffar vi på mer, här ska vi begära det här och det här.
Mm. Ja, och alltså det vet jag, jag har ju hört om folk som är, både när det gäller bokkontrakt och andra saker, alltså andra skrivuppdrag och noveller och artiklar och sådär, att man är, alltså det är inte så himla lätt i början att veta hur man ska göra, och det är som du säger jättesvårt att förhandla, eller kan vara väldigt svårt att förhandla för sig själv. Folk då som har fått agenter och då fått veta att, ja men herregud, du kan ju tredubbla det här arvodet. Du kan ju begära mycket, mycket mer. Men man är ju inte så himla tuff i början, och särskilt inte när man inte vet. Så att på det sättet är det ju verkligen värt det att skaffa en agent.
Men däremot så, jag har hört ändå om författare som har varit i kontakt med agenturer där agenten har tyckt om boken men kanske haft en annan syn på vad den ska vara.
Mm.
Kanske vilken genre den ska vara, och kanske vi gör om den väldigt mycket. Och då tror jag att det är, då är det ju ett övervägande, så är jag beredd att liksom gå, ja men kanske åt ett mer kommersiellt håll till exempel, att det är mer säljbart, eller vill jag stå fast vid mitt eget berättande? Ja. Och då är det väl i sådana lägen som det kanske kan bli problematiskt med en agent, men det är ju samma läge du har med en förläggare också, att förläggaren kanske har en helt annan bild, ja, vill stryka din huvudperson då, som är vårt skräckexempel som vi återkommer till. Och då, ja, det, jag kan väl känna att jag just nu när jag håller på med min bestseller, som vi pratat om i tidigare avsnitt, då skulle inte jag ha några problem alls egentligen med att en agent sa, men hörru, det här klimaxet, det får du allt ta och byta ut mot det här. Det skulle jag bara tycka var roligt i den process jag befinner mig just nu. Men tidigare tror jag att jag skulle haft ganska svårt att möblera om jättemycket och ändra allt för mycket i mitt manus. Hur känner du inför det?
Alltså det, eftersom jag har varit väldigt tydlig med vilka mål jag har, så har inte jag känt att det har varit något problem. Än så länge har inte jag stött på någonting från agenturens håll som har gått emot det jag själv, alltså det som känns rätt för mig. Men jag föreställer mig ändå att, alltså om man tittar på de författare som finns representerade hos agenturer, så är det ju framförallt marknadsanpassad litteratur, kan jag säga så? Alltså litteratur, ja, som man absolut tänker, litteratur som man tänker sig ha potential att sälja. Och jag läste på någon sida som handlar om litterära agenter att poeter har ju till exempel i princip aldrig någon agent.
Nej.
Och det är ju det handlar om. Alltså, agenter är ju till för att de gör ju ett jobb som handlar framförallt om att öka din försäljning, och det kommer ju de tjäna pengar på. Ju mer du säljer, desto mer tjänar de. Så att det ligger ju i deras intresse liksom att hitta författare som kan sälja mycket och som de då tror på och hoppas kunna liksom lyfta fram.
Om din agent ringde upp dig och sa, du Frida, det här med att du vill ha kvinnor i fokus i dina böcker, du, det känns inte så bra. Jag tycker du ska skriva ha manliga huvudpersoner nu i dina kommande tre. Vad skulle du säga då?
Det hade jag nog inte gått med på. Och jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att hitta en agent som är lyhörd. Jag läste någonstans att en författares relation till sin agent jämfördes med ett äktenskap. Att den här personen ska du ju leva med hela livet, kanske. Så att det är väldigt viktigt att du hittar en agent som du funkar med. Som du känner att du kan ha en öppen dialog med. Och som verkligen förstår dig och vad du vill och hur du ser på ditt författarskap. Och jag har absolut inte, jag har faktiskt aldrig hört om någon som har fått den typen av feedback från sin agent eller upplevt något sånt. Jag känner bara att jag har upplevt en otrolig lyhördhet för, ja men vad vill du, vad känner du, hur vill du bli framställd, vad har du för drömmar och mål, och alltså en väldig försiktighet kring det. Jag kan nästan känna att agenterna är mer finkänsliga för författarnas liksom egna känslor och tankar och bilder av sig själva än vad förlagen är. Nu pratar jag inte om mig personligen, vill jag påpeka, utan det är vad jag har hört liksom generellt. Sådär.
Har du hört på stan?
Ja, vad jag har hört på stan här ute i, här nere i Skåne. Du, Agnes, har du någon koll på hur det funkar med litterära agenter i andra länder?
Koll vet jag inte om jag skulle säga, men jag har ändå fått en stark känsla av att det är betydligt vanligare att debutanter har en agent innan de har ett förlag. Och jag lyssnade ju även på en podcast häromdagen som, ja men det är en amerikansk lokal radiostation som Writers on Writing tror jag den heter, där de intervjuade en agent som ju ja, förstärkte den känslan hos mig lite kan man säga, och att där är de ju alltid på jakt lite efter ja, men nästa person att kunna sälja till ett förlag, eller man säger. Mm. Sen har jag också kollat på den här The Affair som går på HBO. Jag vet inte om du har sett den, men det är en serie som handlar om en man som, han är gift med en kvinna som vars pappa är så här storsäljande författare, och han själv har släppt en bok som inte sålde. Och då erbjuder sig pappans agent då att ta sig an honom. Mm. Och så plötsligt så säger det boom typ för honom. Mm. Så jag har väl egentligen ingen egen erfarenhet. Jag har bara det jag läst och det jag ser på mina serier. Du då, har du bättre koll än jag kanske?
Nej, alltså, nej egentligen inte. Fast jag har ju också fått den här bilden av att alltså, i alla fall om vi nu, alltså utlandet är ju väldigt, väldigt stor marknad, eller stor del av världen.
Allt utom Sverige.
Men om man tänker på sådana marknader som Sverige ofta liksom blickar mot, så typ Storbritannien och USA. Där tror jag det är otroligt viktigt att ha en agent. Och jag tror, jag får mig läste också att i USA så, alltså de flesta förlag tar inte emot manus direkt från författare. Nej, utan de tar bara emot manus från agenter. Så du måste ju i princip ha en agent där. Och där ser ju förlagen det då som en, ja men de slipper göra den här första rensningen. De ser ju då en agent som en slags kvalitetsstämpel. Att de då på något, ja men de vet ju att agenterna har ganska bra koll på vad som säljer och vad som är bra. Och vad som är intressant och vad som kan vara nästa grej. Och då, de skulle inte ta sig an en bok eller en författare som de inte tror på. Och därför så är det ju jättesmart på ett sätt av förlagen att göra så. För då slipper de ju det här pressen med att få in, alltså ha manushögar som de inte hinner läsa. Då får de, det är ju liksom ett, hela systemet blir mycket mer effektivt.
Mm. Men svårare också kanske då för alla debutanter som inte får en agent då i första, eller det kanske var ju hönan och var ägget kan man ju undra. Om alla hade agenter, då är det som en nålsögat. Alltså då, i USA blir det kanske att få agenten som är 3 promille nålsögat istället för i Sverige där det är att bli antagen av ett förlag. Och att jag kan tänka mig också just att det är på samma sätt att så här, de stora agenturerna är svårast och därför så finns det en rangordning neråt och att du kan börja kanske bli antagen då av en agent som är lite mindre men sen kan ändå få in dig i de stora förlagens korridorer. Mm. Eller vad tror du Frida?
Ja. Jo men det tror jag absolut. Alltså, jag tror att det finns väldigt många agenter av varierande storlek och kvalitet. Och ja men det är nog så jag tänker nog många. Att precis som vi många här i Sverige tänker att ja, om jag vill ge ut min bok så börjar jag med de stora förlagen och så jobbar jag med neråt lite grann. Så är det säkert så i USA och England också, att de börjar med de stora agenterna och så jobbar sig neråt. Och så hoppas de väl till slut hitta någon. Men det är ju säkert väldigt svårt. Jag kommer ihåg att jag läste om J.K. Rowling, att hon, när hon ville ge ut Harry Potter så gick hon till, alltså flera, vad jag först, jag tror hon gick till flera förlag som alla sa nej. Och hon gick till flera agenter som också sa nej. Och till slut så hittade hon en ganska då liten agentbyrå som nappade då. Och då var det ju tur, för det är ju liksom då delvis deras förtjänst att det blev, att Harry Potter blev en sån jättesuccé. Så att, och det är ju ja, på ett sätt uppmuntrande att höra att bara för att agenterna är insatta i branschen, så betyder ju inte det att de alltid har rätt. Deras bedömning är ju också subjektiv. Så att då får man nej från en agent, så betyder ju inte det att ens bok inte är bra eller att det inte kan bli en succé eller att du inte kan bli en framgångsrik författare. Utan det betyder ju bara att just i den stunden så kände agenten att de inte kunde satsa på dig.
Ja. Och jag tänker också att de här solskenshistorierna är ju nödvändiga för alla som skriver, tänker jag. Att höra historierna om de författare som har blivit ratade av de stora förlagen, de stora agenturerna, och sen gör dundersuccé.
Mm.
Så att det finns... det finns kanske böcker som har varit före sin tid, till exempel, eller att förläggarna och agenterna inte har förstått marknaden som finns för, ta Harry Potter då, unga och vuxna som vill läsa om en magisk skola.
Mm.
Eller, jag har inte läst Harry Potter, jag är väl en av de få kanske fortfarande.
Jag tänker
att jag ska läsa den för mina barn.
Jag tror det
kan vara kul.
Ja. Och så vet jag att, jag har läst rådet också att det, man ska kolla lite sådär, precis som man gör med förlag. Att vilka författare finns på det här förlaget? Är det författare som påminner lite om mig? Och gillar de den typen av böcker jag skriver, den genren jag skriver? Och att man ska göra samma sak då när man letar efter en agent. Men nu finns ju som sagt inte så många agenturer att välja på. Och sen så tycker jag dessutom att de agenturer som finns i Sverige verkar gärna vilja bredda sig och representera liksom olika typer av genrer. Så att även om din genre inte finns hos en agent, så tror jag det behöver inte betyda att det är kört.
Nej, och det pratar de om i den här podden också, att genrer, det går ju vågor vilka genrer som är mest heta hela tiden.
Mm.
Och att det... Ja, det tyckte ju den här agenten var... Hon tyckte det var lite vemodigt att vissa genrer liksom dalade och försvann. Och att marknaden generellt blir mycket mer koncentrerad på det fåtalet författare som då säljer i så här sexsiffriga belopp. Och att de andra försvinner, så som det är i Sverige också mycket.
Mm.
Men att vissa genrer då som har dalat kan komma tillbaka. Och om det är en genre som är helt ny... som du har lyckats skriva en bok inom, då är det en jättepotential i att bli upplockad någonstans, tänker jag.
Mm.
Och man får ju hoppas också att det är just att det är lusten att hitta bra litteratur som driver agenter också, som gör att de letar efter guldkorn som kanske inte helt passar in i normen heller.
Mm. Ja, och sen så tror jag också att det är också viktigt att komma ihåg att även agenter kan ändra sig. Jag vet ju många författare som har varit då nya och kanske kommit med sina debutböcker och presenterat dem hos agenter, och så har de fått nej, och sen så har de kommit med nästa bok och fått nej, och så har de kommit med tredje boken, och då helt plötsligt så säger förläggarna eller agenterna, ja, gud vad spännande det här verkar, ja men det ska vi nog satsa på. Det låter jätteintressant. Så att får man ett nej, som vi har sagt innan, så är det ett nej just nu i denna stund. Det behöver inte betyda nej imorgon. Och det tror jag också är viktigt att ta med sig, att man ska inte ge sig liksom. Och har man då ambitionen att, som jag har, bli en storsäljande författare och kunna försörja sig på sitt författarskap, då tror jag, tyvärr kanske man får säga, så är det nödvändigt, åtminstone kommer det vara i framtiden, att ha en agent.
Jag tror att det är vice versa också, att om du skriver en bok som säljer jättebra i Sverige, då kommer agenterna höra av sig till dig.
Mm.
Då behöver du kanske inte ens göra det själv, för att de ser potentialen i en marknad utomlands. Men det är bara min helt egen spekulation. Men det känns ju som att det är, ja, om du sticker ut och syns och säljer bra, så blir du ju alltid sedd av någon. Men att det behöver ju inte betyda att du inte ska säga ja till en agent, tänker jag.
Nej, och så är det ju inte så enkelt idag att man bara, bara du ger ut en bok, då har vi pratat om att bra böcker säljer sig själva. Så enkelt är det ju inte, utan idag krävs ju ett varumärkesbyggande. Och det är ju någonstans det som agenten hjälper dig med. Att skapa det här ansiktet utåt som gör att du kan liksom vara med och konkurrera om topplisteplatserna.
Så nu kommer du få öppna din dörr för hemma hos reportagen snart.
Nu blir det hemma hos reportage varenda vecka.
Får du tapetsera om i köket?
Ja, gud, självklart. Jag får väl ha någon homestyling-firma som kommer och fixar, så att det ser representativt ut. Ja, vad roligt det har varit, Agnes, att få snacka agenter med dig och dela med mig av min nya goda nyhet som jag är väldigt exalterad över och som känns väldigt, väldigt bra. Och som sagt, jag hoppas att alla ni som lyssnar känner att ni har fått några insikter om det här med hur agenter fungerar och om det är något som ni behöver eller inte behöver. Har du kommit fram till något om det, Agnes?
Ja, jag känner mig lika kluven som när vi började prata, men det känns härligt. Och jag tänker att för er som är intresserade av att hitta agenturer, så är det bara att googla litterär agentur, så dyker upp ett gäng. Det gjorde jag tidigare idag, nämligen när jag skulle läsa på lite. Annars så hoppas jag att ni fortsätter lyssna på oss och hör av er till oss med frågor och kommentarer på Facebook och Instagram, och även mejlar oss på författarpodd@gmail.com. Så hörs vi igen om en vecka.
Ha det så bra!
Hej då allihop!
Hej då!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.